Radio SRF den 17 februari 2017.
Elfordon måste förses med varningsljud från 2019. Nu har ett företag i Piteå tagit fram koncept för hur elbilarna skulle kunna låta.
Och diskrimineringsombudsmannen stämmer Försäkringskassan för bristande tillgänglighet. Och nu ska du få höra Försäkringskassans kommentar i veckans program.
Och mer om diskriminering. För Victoria Öjefors Quinn har anmält Västra Götalandsregionen för diskriminering sedan de infört körkortskrav i en upphandling av skrivtolkar.
Välkommen till Radio SRF. Hej Caroline.
Hej Jocke.
Nu känns det som att ordningen är återställd.
Ordningen är tillbaka.
Visst känns det bättre så här?
Mycket bättre.
Hur är läget då?
Bra. Hur mår du själv?
Jo, men jag mår faktiskt okej. Jag har ju haft en sån här liten förkylning och feber som du vet, det här som alla har som håller på i typ en månad och aldrig tar slut.
Ja, men det är ju så tråkigt. Men våren är ju här på något vis. Alltså det fanns ju en otroligt fin nyans på himlen i morse.
Mm-hmm.
Vackert, vackert.
Ja. Ja, men det vore väl, alltså jag har lite så där blandade känslor, för jag tycker ändå att det är sportlov för kidsen snart. Och vore det inte skönt ändå om sportlov så att liksom ändå var lite vinter så där?
Jo, precis.
Sen kan det få bli vår.
Ja. Ja, det heter väl spring break i USA och det är nästan till sommaren så att det funkar ju inte riktigt så där.
Nej, men de har ju liksom kanske inte riktigt heller samma snövana där på de flesta ställen i USA som vi har här.
Nej, kan de inte ta lite av vår?
Jo, det. Nej, men då vi har ju haft så himla lite snö i år.
Ja, det är väl okej.
Hade det inte blivit någon kvar alls. Vi har en gäst i studion också. Välkommen in, Kaj Nordqvist.
Tack så mycket. Jag jobbar som vikarierande intressepolitisk handläggare med ansvar för arbetsmarknadsfrågor och vad SRF ska hitta på i Almedalen i sommar.
Spännande. Men den här gången så ska vi prata praktikplatser.
Ja, och det är så att regeringen har tagit ett beslut. Och regeringen tar många beslut och alla är ju inte så himla upphetsande, men det här tycker jag är det lite grann. Därför att i många år så har man ju pratat om att man ska fixa fram fler jobb, fler praktikplatser för funktionshindrade, funktionsnedsatta. Vi är synskadade så vi tillhör den här gruppen. Och när regeringen säger sånt eller riksdagen säger sånt att fixa fram mera jobb så tycker ju alla att det är jättebra. Ingen är däremot men ingen tycker att det spelar väl ingen roll. Vi har ju andra som vi måste ta hand om först. Den stora skillnaden den här gången mot tidigare är att man faktiskt har satt en siffra för hur många det ska vara. Per år så ska det bli 1000 praktikplatser. Alla de här platserna blir nog inte så fantastiska eller så. Men det betyder att det ska fixas 1000, inte bara att man säger att man har ambition att man ska fixa fram några platser.
Och det är alltså 1000 praktikplatser per år i genomsnitt då till 2018, sista december 2018. Och det ska då splittas på de olika myndigheterna. Du har inte fått någon koll på liksom vart det ska finnas praktikplatser och vilka som kommer ta det största sjoket om man säger så.
Nej, det vet jag inte. Vad jag vet, och det tycker jag är viktigt i det här sammanhanget, är att vi inom Synskadades Riksförbund absolut ska uppmana alla medlemmar som behöver jobb, respektive att man har bekanta kompisar som behöver jobb, att dra er inte för att söka, för det är faktiskt så att det är tryck på myndigheten att se till att det här blir av. Och jag vet av personliga skäl att man också skickar ut varje vecka sådana här uppmaningar att nu finns det ett praktikjobb här och nu finns det ett praktikjobb där. Så sök för guds skull. Och den här gången finns det ju en möjlighet. Det är mycket lättare att få tag i ett vettigt jobb när man har på sin CV att man har haft en praktikjobb någonstans i staten på någon av de tunga myndigheterna.
Men hur är det då? Gäller det här alla myndigheter eller finns det några undantag?
Jag har inte läst någon handling som har sagt det, utan det är klart att det finns väl ett och annat jobb som är helt hopplöst att överhuvudtaget hålla på med. Men det finns alltid någon aspekt på verksamheten i alla myndigheter som man definitivt kan klara av som funktionsnedsatt och definitivt om man är synskadad så att säga.
Och själva målsättningen med det här då, det är ju att det ska bli en fot in för personer med funktionsnedsättning in i myndighetssverige. Och det är ju då väldigt konkret om att det är 1000 jobb per år, ja, splittat över myndigheterna. Men vad betyder det här för synskadade överlag i Sverige?
Det betyder att vi som regel, jag säger vi för att jag räknar också in mig själv i gruppen, till hälften så är vi arbetslösa, alltså synskadade mellan 16 och 65. Så ser det ju faktiskt ut. Så det är väldigt många som behöver komma igen eller komma in på arbetsmarknaden. Och det är ofta så att det första steget är svårast. Är man inne någonstans så är det lättare att hoppa vidare än om man ska komma in helt från ny så att säga. Ofta är ju problemet att de som ska anställa en tror att vi är hopplösa som arbetskraft. Det beror oftast på att de har inte en aning om hur vi fungerar. Jag tror att för många människor så tänker man att det här med synskada, det måste vara fruktansvärt. Det är väl ungefär som om jag blundar liksom. Och så är det så. Och det är det ju inte, utan det är bara första chocken. Sen är det ju så att man lär sig att fixa både det ena och det andra, även om man inte kan fixa allt. Vi får liksom leva med att vi inte kan köra bilar, vi kan inte flyga flygplan, och det är väl inte så begåvat om vi kör några snabbgående båtar heller. Men det är inte riktigt det som behövs på dagens arbetsmarknad. Kan man sköta en dator, som jag vet att bland annat Jocke är världsmästare på, så finns det ju alla möjligheter så att säga.
Men tror du att det här kan också innebära då att attityden mot att anställa synskadade kommer att kunna förändras?
Jag tror att på ett sätt ja. Och det är det sättet att det har vi sett många gånger, att när folk faktiskt har haft synskadade anställare, haft nära bekanta som är synskadade, så har man en bättre attityd. Så sakta men säkert, men det här är nog inte det stora genombrottet. Alltså det kommer att behövas mycket, mycket mer kring det, och jag hoppas att vi från SRF-sida orkar och dra igång en ordentlig kampanj kring attityderna som arbetsgivare har. För att det håller ju inte. Alltså, folk tror att vi är helt hopplösa. Och vi kan naturligtvis vara hopplösa en och annan av oss, och jag med, ur vissa aspekter, men vi är inte hopplösa ur alla aspekter. Och framförallt är det så att många människor som inte känner sådana som oss, de tror saker som inte alls stämmer, utan attityderna och missuppfattningarna sitter på fel ställe. Jag kan inte köra bil, men var är funktionsnedsättningen när jag talar telefon? Nada.
Och här kommer då 10 miljoner kronors frågan. Hur löser vi det här med att så många personer i Sverige är arbetslösa som har en synnedsättning?
Först och främst så måste vi tydligt tala om att det finns folk som lyckas bra, och vi måste kunna visa upp dem på olika sätt från Synskadades Riksförbunds sida, och vi måste också kunna visa upp dem på ett sånt sätt som man inte tycker att det där är ju bara undantaget från regeln. Alltså jag tycker att Stevie Wonder och Ray Charles och alla världsberömda blinda artister som har funnits har varit helt fantastiska, och alltså jag gillar dem verkligen. Men det finns ett problem, och det är det att om det bara är ett geni så kan man alltid tänka ja, han ja, eller hon ja, men de andra då? Och där måste man komma runt, så vi måste lyckas få ut en propaganda där vi visar att det här är saker som vi kan klara väldigt många, inte bara den och den, för att de är exceptionellt begåvade.
Tack så jättemycket för att du kom hit, Kai, och pratade om det här. Nu ska vi fortsätta att prata om elbilar.
Ja, så här skulle det kunna låta i framtiden när ett elfordon passerar ett övergångsställe. El- och hybridbilar blir ju allt vanligare, och de här tysta fordonen, de kan ställa till en hel del bekymmer, inte minst för synskadade, eftersom fordonen kan vara svåra att höra. Därför har EU beslutat att alla nya elfordon måste ge ifrån sig ett varnande ljud när de körs i låga hastigheter. Hos företaget Rise Interactive i Piteå så pågår ett forskningsprojekt som handlar om den framtida ljudmiljön i trafiken och hur ljuden kan påverka människors inställning till elfordon. Man har tagit fram olika ljudkoncept som illustrerar hur det skulle kunna låta vid till exempel ett övergångsställe i framtiden. Vi hör Anna Sirka som arbetar på Rise Interactive.
Ja, lagkraven ger ganska mycket frihet till att designa olika typer av ljud. Men då har vi utgått från lite olika synpunkter och tendenser som finns. Bland annat så har ju fordonsutvecklarna, de som redan har implementerat den här typen av ljud, ofta valt ett tonalt ljud som ofta är hörbart men kanske irriterande. Synskadades Riksförbund vill gärna att man behåller det traditionella i fordonsljuden så att man förstår att det är ett fordon. Så då har vi tagit fram ett sånt koncept som vi har testat också. Tredje variant som vi har provat är att bara lägga till ljud vid inbromsning och acceleration för att tydliggöra just när det sker en förändring i hastigheten på fordonen. Och sen har vi även testat att de har fått bedöma ljud och helt utan det här avas-ljudet som det kallas. Så att lite olika varianter, men inte dragit det till någon extrem utan försökt ta fram koncept som kan ge en bild av hur det här skulle kunna bli när det implementeras, lagkravet.
Från 2019 så träder alltså en EU-förordning i kraft som innebär att elfordonen måste ge ifrån sig varnande ljud när de körs i hastigheter upp till 20 km i timmen. Men samtidigt som man vill att fordonen ska höras så vill man inte skapa onödigt buller och inte heller att ljuden ska upplevas som störande för den som kör. Och nyligen så har en testgrupp fått lyssna på de olika ljudkoncepten som Rise Interactive har tagit fram och komma med sina åsikter om ljuden.
I november förra året har vi genomfört tester i Södertälje på Scania där de har en fin lyssningsstudio där man kan utföra lyssningstester i grupp. Och där har testpersonerna då fått sitta och försökt föreställa sig att de står in till ett övergångsställe och där det passerar elfordon. Och en del av testet då fick de möjlighet att skriva med subjektiva åsikter. Och där hade nästan alla någonting att säga. Vilket är ganska ovanligt vid forskningsstudier.
Mm. Och du har med dig lite ljud som de har fått lyssna på, de här försökspersonerna. Ska vi kolla lite hur de låter, de här olika ljudmiljöerna eller ljudkoncepten som ni har tagit fram?
Ja, det första kan jag ju spela upp är ett elfordon helt utan ett pålagt ljud. Utan det är bara en inspelning och det är då ett fordon som rör sig mot ett övergångsställe och sedan kör iväg. Så att det låter ungefär så här. Ett annat exempel där vi då har lagt på ett ljud, i det här fallet ett tonalt koncept. Det låter så här. Vi kan ta en sista då som är ett koncept där vi har försökt efterlikna karaktären hos en vanlig förbränningsmotor. En utmaning för oss när vi har tagit fram de här koncepten, det är ju att hitta det är oftast en balans mellan något som är hörbart och som uppmärksammar oskyddade trafikanter om att det är ett fordon i närvarande och att uppnå en acceptans att det här är ett fordon som jag vill köra eller det jag kan tänka mig att höra i en trafikmiljö. Och testerna visar väl lite grann att är det ett ljud som man blir glad och lugn av, då kanske det också upplevs som tyst på gränsen till farligt. Medan det å andra sidan, om det uppfattas som att det här ljudet skulle uppmärksamma, så skulle man också på sikt bli irriterad av det. Så det är den motsatsen som visar sig också i testerna. Men sen finns det väl ingen som är extremt, att någon upplever att den är extremt dålig. Utan alla de här ljuden har ändå fått överlag positiva omdömen. Men det finns ändå skillnader.
Bakom det här forskningsprojektet så ligger bland andra Energimyndigheten, Boverket, Transportstyrelsen och Luleå Tekniska Universitet. Även fordonstillverkarna Scania, Volvo och Nevs är involverade i projektet. Och nästa steg, det blir att testa ljuden ute i trafiken.
Vi ska titta lite mer på resultaten och analysera och sen välja ut ett par av de här som vi implementerar i riktiga fordon och gör tester på riktigt sagt, så att människor får uppleva hur låter det här när det faktiskt kommer i ett fordon och se om det blir liknande resultat som när man har hört om i en simulerad miljö. Mm.
Mm. När kan de första fordonen med era ljud rulla på gatorna då?
Ja, det vet man inte, men vissa av koncepten finns redan ute. Vårt arbete syftar väl till dels att ta reda på kommer den här inställningen till elfordonen att förändras, men också att sammanställa riktlinjer för hur kan man minimera negativa effekter av de här lagkraven och vad kan man göra för att det blir något positivt.
Och reporter var Tove Månsen vid Norrbottens taltidning.
Diskrimineringsombudsmannen stämmer Försäkringskassan på grund av bristande tillgänglighet. Vi har tidigare i Radio SRF berättat om att Rika Norelius Centervik anmält Försäkringskassan till DO eftersom att hon inte har kunnat ansöka om föräldrapenning då Försäkringskassans webbplats inte är tillgänglig.
Men så helt plötsligt där så gick det inte, därför att då hade Försäkringskassan uppdaterat sin webbtjänst. Och då hade de glömt att tänka på det här att webbtjänsten också skulle vara tillgänglig för personer som exempelvis använder skärmläsare.
Karin Andersson är verksamhetsområdeschef för digitala kanaler på Försäkringskassan.
Det stämmer att den tidigare tjänsten var tillgänglig. Den var utvecklad 2003 och 2014 här så släppte vi den nya tjänsten. Då byggde vi den på en helt ny teknik, en ny plattform. Det var den första tjänsten på den plattformen. Och vi hade med oss, vi hade inne expertis inom området. Så vi hade anlitat företaget Funka för att utbilda både våra designers och våra utvecklare i hur ska vi nu bygga för att vi fortfarande ska bygga det tillgängligt. Och sen så utvecklade vi tjänsten, lanserade den och så gjorde vi en tillgänglighetsrevision på den också. Då visade sig tyvärr att vi inte hade lyckats helt utan att vi hade en del brister. Vilket ju är väldigt olyckligt, det var ju inte det som vi siktade på.
När ni insåg att de här bristerna fanns, vad gjorde ni då?
Vi insåg att vi hade underskattat komplexiteten kring att bygga tillgängligt. Och att det inte räckte med att utbilda först och granska i efterhand som vi gjorde då i den befintliga tjänsten just nu. Så vi har ändrat vårt sätt i hur vi säkerställer tillgängligheten när vi utvecklar. Vi har anlitat företaget Funka, har de inne i våra löpande utvecklingsprojekt och gör avstämningar hela tiden nu istället för att göra det initialt och i slutskedet av utvecklingen. Så att vi kan korrigera vart eftersom. Det är ju ett ganska komplext område. Och vi också bygger upp kompetens internt. Så att vi kan löpande validera och felsöka och ha mycket bättre kompetens och verktyg kring det. Och där hjälper också Funka oss i det.
Och när det då kommer in klagomål, åker ni ut till den personen som klagar och tittar exakt på vad det är som inte fungerar?
Det har vi inte gjort. Däremot så har vi varit i kontakt med personen i det här ärendet för att förstå vilken uppsättning av just den här teknik har hon med skärmläsare, operativsystem och hjälpmedelsprogram för att kunna hitta vad var det som stoppade henne.
Och var ni tillräckligt snabba tycker du med att reda ut det?
Nej, det kan jag väl tycka att det kanske har tagit lite för lång tid i den felsökningen, absolut.
Karin Andersson säger att det stora felet i tjänsten nu är avhjälpt.
Så nu finns det ingenting egentligen i den befintliga tjänsten som är direkt stoppande. Den är inte optimal på något sätt när det gäller tillgängligheten. Men man kan ändå ta sig igenom. Och så ligger fortfarande planen då att inför nästa år bygga om den på det här nya sättet. Och där har vi en jättebra tillgänglighet.
Ulrika Norelius Centervik undrar varför just Försäkringskassan haft en otillgänglig webbtjänst när andra stora myndigheter är tillgängliga på webben.
Och i synnerhet Försäkringskassan har ju ett ansvar, ett extra ansvar för personer med funktionsnedsättning. Och jag menar när andra kan klara det här, som till exempel ja, Skatteverket. Man kan ju deklarera elektroniskt, det funkar alldeles utmärkt, och olika banker har lyckats göra sin webbtjänst tillgänglig, så borde väl Försäkringskassan kunna det.
Och det kan jag hålla med henne om. Det är ju ett misslyckande från vår sida att vi, när vi lanserade den nya tjänsten, att den inte byggdes fullt tillgängligt. Det här blev ju inte så som vi hade tänkt oss. Och för lite drygt ett år sedan gick vi också ut och satte ambitionsnivån att vi ska vara bäst på tillgänglighet på webben. Så att vi ser ju väldigt allvarligt på att vi har den här typen av problematik. Och vi tycker också att det är jättebra att man har dragit det vidare. För det här är ett jätteviktigt område. Och att vi tar det vidare kommer också hjälpa oss i hur vi ska hantera den här typen av situationer. Den här typen av teknisk utveckling. Så vi har ju långt innan det här ärendet nu kom till och blev en anmälan, så har ju vi sett över våra tekniska riktlinjer kring hur vi jobbar med tillgänglighet.
Så på sitt sätt så välkomnar ni anmälan?
Absolut, jag tycker att det är jättebra. Jag tycker att det är bra att man driver den här frågan, och för det här är ett väldigt viktigt område. Självklart ska Försäkringskassans självbetjäningstjänster vara tillgängliga för alla medborgare.
Det sa Karin Andersson, som ansvarar för den tekniska lösning som inte fungerat. Men anmälan mot Försäkringskassan handlar inte bara om teknik utan också om bemötande. Ulrika Norelius, Centervik.
Det var inget bra bemötande. Dessutom i själva bemötandet så var det flera handläggare som frågade, men har du ingen som kan hjälpa dig med det här på jobbet eller så? Det var till och med någon som sa, vad gör du om dagarna? Har du ingen som kan hjälpa dig? Men jag anser ju inte att det är mina kollegers uppgifter att sitta och fylla i ansökan om min föräldrapenning. Det är ju en privat sak.
Ulrika Björnberg är enhetschef på Försäkringskassan med ansvar för föräldrapenningen.
Om bemötandet var på det sättet du beskrev det nu, att man har blivit hänvisad till att någon annan person skulle hjälpa en att fylla i en ansökan om en förmån från Försäkringskassan, så är det djupt olyckligt. För det är ju enligt vår policy att lämna den rekommendationen. Man skriver ju under på heder och samvete, och det är ju viktigt att personen som det berör är den som fyller i ansökan.
Men det var ju det råd hon fick. Kan ingen annan hjälpa dig? Ska man inte som synskadad själv kunna fylla i det, något sånt här?
Ja, nej, det är ju enligt de fastställda rutiner som vi har, så är det ju, så finns det ju tydligt beskrivet hur man går tillväga när man då behöver ha någon form av extra stöd, som i det här fallet. Då. Och det finns möjligheter att få en ansökan hemsänd som då är översatt på punkt med punktskrift. Om det är så att det inte är självbetjäningstjänsten då i första hand skulle fungera. Mm.
Ja, i det här fallet så tog det ju 9 månader innan hon blev föreslagen att få en punktblankett hemskickad.
Det låter ju väldigt lång tid. Jag känner inte till, jag har inte uppgifterna i det enskilda fallet, men det är ju så att vänder du dig till oss och får begära ersättning, så ska ju ansökan skickas med snarast, så att säga. Så lång tid ska det inte behöva ta.
Och finns det någon hos er som har speciell kompetens på det här området som man skulle kunna bli kopplad till om man har särskilda behov?
Alla våra handläggare på kundcentret har kunskap om hur man gör i de här situationerna, ska jag säga.
Har ni ändrat era rutiner på något sätt efter den här anmälan?
Nej, de här rutinerna som finns framtagna, de har vi haft under lång tid, så att säga. Så att, det är ingen ändring i den delen.
Har personalen fått någon utbildning eller tillsägelse?
Nej, det finns alltid inte tillsägelse, utan det är finns ju alltid anledning att se över och titta vilka rutiner som påminner om vilka rutiner som gäller. Det kan det göra, men särskilt i det här fallet känner jag inte till att vi har gjort något extra ordinärt så, men att se över och att säkerställa att personalen har kunskap om vilka rutiner som gäller, det sker ju hela tiden.
Så om någon skulle ringa in för första gången nu idag så skulle det beskedet ges att då skickar vi hem en blankett på punkt.
Ja.
Det sa Ulrika Björnberg, enhetschef på Försäkringskassan. Reporter var Johan Rosengren på Länsriksnytt.
Är det något spännande på gång i din lokalförening? Har ni lyckats i någon fråga? Eller har ni kört fast någonstans? Har du varit med om något som du vill att vi ska berätta om? Tipsa Radio SRF och våra övriga medier. Ring vår telefonsvarare 08 399 240 eller skicka ett mejl till radio@srf.nu. Vi vill veta vad som händer där du finns och vi väntar på att just du ska höra av dig. Orättvist och irrelevant, det tycker skrivtolken Victoria Öjefors Quinn om kravet på körkort för att få jobba som tolk. Hon har nu anmält Västra Götalandsregionen till diskrimineringsombudsmannen och DO har valt att ta fallet vidare.
Nej, jag tänkte att det är inte alls relevant för det jobbet som man gör. Som tolk så kommer man liksom till ett specifikt uppdrag. Det kan vara ett möte, det kan vara ett kalas, det kan vara en föreläsning. Och man gör en skrivtolkning där och då i de lokalerna eller i det sammanhanget. Och sen tar man sig därifrån. Och hur man tar sig dit och hur man tar sig därifrån, det tycker inte jag är relevant för det jobbet som man utför. Så helt irrelevant och orättvist helt enkelt.
Victoria Öjefors Quinn jobbade som skrivtolk på ett företag som gör uppdrag åt Västra Götalandsregionen. Att skrivtolka innebär att tolka mellan talad och skriven svenska för personer med hörselnedsättning eller dövhet. Men när regionen skulle göra en ny upphandling krävde de att alla tolkar skulle ha körkort. Victoria har en synnedsättning och kan inte ta körkort. Hon tyckte att reglerna var diskriminerande och DO anmälde alltså regionen. Mattias Johansson är verksamhetschef över hörsel-, syn- och tolkverksamheten på Västra Götalandsregionen. Han menar att körkortet är viktigt eftersom man i tolktjänsten behöver kunna ta sig med bil mellan olika platser.
I och med att vi ska täcka av hela Västra Götalandsregionens område, alltifrån Svenljunga upp till Gullspång, och att vi är en tolkverksamhet, så behöver man kunna förflytta sig, och det gör man då. Ofta då med bil.
Mm. Gäller det även om man är timanställd? Att man behöver liksom ett körkort då för att kunna förflytta sig? Eller finns det undantag?
Ja.
Men hur ser ni på att det här har anmälts till diskrimineringsombudsmannen nu då? Och att DO har valt att gå vidare med det här fallet?
Ja, det är ju tråkigt på något vis just för henne. Och att det här med körkort, alltså att det har satt käppar i hjulet, det är tråkigt på något vis, ja.
Den personen som vi pratade med, hon menar att det är diskriminerande att kräva körkort just för den här tjänsten, eftersom att hon menar att det inte är relevant. Vad tänker ni om det?
Jag tänker att man som tolk behöver då kunna, framförallt när vi har viss typ av beredskap och annat, så behöver man kunna flytta sig snabbt emellan regionen, och då är det ofta via bil som det krävs då att man kommer ut i regionen på olika ställen, och då kan det vara svårt utan det.
Diskrimineringsombudsmannen får in många anmälningar om diskriminering, men de flesta läggs ner. Victorias fall har de däremot valt att gå vidare med.
Jag tänker att det principiellt sett är jätteviktigt, inte bara just i det här sammanhanget som skrivtolk, utan också utifrån, alltså yrkesutövande överhuvudtaget, där man ställer körkortskrav som ett absolut krav för att kunna få en anställning eller för att kunna få uppdrag. För det gäller ju, ja, vi som inte kan köra bil, det gäller ju så otroligt mycket. Det handlar inte bara om det här, utan det kan också handla om andra saker. Och då är det bra att man går till botten med den frågan.
Om du ska sammanfatta då din förhoppning med hela den här anmälan då?
Ja, förhoppningen är ju att man skulle kunna, alltså det finns väl två olika sätt tror jag när det gäller diskriminering. Det ena är att det blir någon slags förlikning, och det andra är att man driver det vidare så att säga. Och det är ju det jag hoppas, eftersom då skulle också det här fallet få större uppmärksamhet. Och som sagt, i det stora sammanhanget så är det ett jätteproblem att man ställer körkortskrav för olika yrkesgrupper när det överhuvudtaget inte är relevant.
Det sa alltså Victoria Öjefors Quinn, som förutom skrivtolk också är Synskadades Riksförbunds första vice ordförande. När DO kommer att lämna besked i frågan är ännu inte klart. Reporter var Therese Selén.
Det är fredag och det är dags att åka till Göteborg.
Nej, inte alls.
Jo, jag ska åka till Göteborg.
Du ska åka till Göteborg, vad är det här?
Men du ska inte till Göteborg.
Nej, det ska jag inte.
Varför?
Jag ska insupa Stockholms luft och sådär, och sen ska jag fixa med min lägenhet.
Och vad ska du göra med den då?
Den ska säljas.
Du ska bo på gatan?
Jag ska inte bo på gatan.
Nej.
Jag ska faktiskt flytta till Göteborg.
Va? Varför? Va?
Ja, varför? Så lägger det till.
Jaha, men ska du liksom pendla hit då i veckan eller va?
Nej, det är faktiskt så att jag ska sluta på Synskadades Riksförbund. Och ta mig vidare till nya utmaningar på bästsidan.
Ja, men alltså, vi kan inte ha det så här. Vad har Göteborg gjort med dig?
Ja, jag vet inte.
Men längtar du så mycket hem till Tjörn och till västkusten alltså?
Ja, jag gör ju det. Jag har ju hela min familj där och halva min umgängeskrets gällande vänner och så också. Och så den där pojkvännen då som jag besöker då och då.
Ja. Tycker du att webb och sociala medier är jättekul? Gillar du att skriva och göra radio? Då kanske du vill bli min nya kollega. SRF söker en kommunikatör med inriktning mot webb och sociala medier. Tjänsten är på heltid, tills vidare och med start omgående. Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom media och kommunikation och som har minst 2 års erfarenhet som webbredaktör eller liknande. Du kommer att ansvara för vår webb, www.srf.nu, och vår närvaro i sociala medier. Du kommer utbilda webbadministratörer inom organisationen och hålla kontakt med våra leverantörer. Du kommer även att göra inslag i text, ljud och rörlig bild. Vi söker dig som är trygg med att starta och driva projekt, är pedagogisk, skicklig skribent och som har ett normkritiskt tankesätt. Sök så fort som möjligt, men senast den 12 mars. Frågor besvaras av kommunikationschef Boris Samuelsson, telefon 08 39 94 40. Läs mer om jobbet på srf.nu/jobb. Men har du pratat med tågbolagen om det här? För att de kommer ju få gå med förlust nu.
Ja, alltså jag har ju faktiskt tänkt på det där. Men de gick med förlust ganska rejält förra veckan, så jag tänker att det är lika bra att jag liksom avslutar det där nu när de ändå ligger på minus.
Ja, okej, okay. Så behöver de inte ha med dig någon sorts glädjekalkyl liksom?
Nej, men exakt. Det var ju ett fruktansvärt tågkaos förra veckan. Jag kom fram 9:30 på morgonen. Jag skulle vara framme 10:30.
Oj.
Mm.
Så du körde lite nattåg kan man säga.
Ja, ganska rejält. Och taxikö, big time.
Usch, vad jobbigt.
Ja, det var fruktansvärt.
Ja, men hur länge får vi ha dig kvar då?
Jag kommer vara kvar till den 23 mars. Och sen flyttar jag.
Så lite drygt en månad till får jag ha med dig här i studion alltså.
Precis.
Ja, jag vet ju inte hur jag ska klara det. Jag känner att jag behöver någon sorts terapi eller något, tror jag.
Jag kan terapeuta dig.
Kan du?
Jag har ju ändå en månad på oss.
Ja, men vad bra. Men vi har ju några sådana här liksom avslutningssnack på oss och
komma dit. Ja, men precis.
Dit.
Vi kan ha så här KBT live i radion.
Ja, det kanske får lov att bli det. Ja, vi är tillbaka igen om en vecka i alla fall.
Ja.
Jag heter Joakim Gåhlman.
Och jag heter Caroline Gåhlingberg.
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på Radio SRF, en podcast från Synskadades Riksförbund. Programmen kommer ut varje vecka, men vi sänder också direkt vid större händelser inom organisationen, såsom kongresser, organisationsråd och jubileum. Du kan höra veckoprogrammen på vår webbplats eller som podcast i din smarta telefon. För mer information om sändningarna och hur man lyssnar, gå till www.srf.nu/radio. Kontakta gärna redaktionen med tips, idéer och synpunkter. E-post radio@srf.nu. På vår telefonsvarare kan du dygnet runt lämna synpunkter eller insändare. Telefonnumret är 08 39 92 40. Vill du skriva är adressen Radio SRF, 12288 Enskede. Redaktör för Radio SRF är Joakim Kohlman. Ansvarig utgivare, Håkan Thomsson.